En podcast från Aftonbladet.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Här är Sverige!
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Klart för VM, och vad passar då bättre än ett 60 minuters program om landslaget? Erik Niva och Simon Bank, hur mår ni så här dagen efter VM-avancemanget?
Ja, vad sa du, 60 minuter, det är väl ungefär så mycket sömn man klockar in på, men det är... Först är det glädje, sen är det trötthet, sen så inser man att nu börjar jobbet. Nu är det mycket som ska planeras, mycket som ska på plats. Men en, i grunden en god känsla.
Sluta vara så jävla lutheransk. Börja tänka på jobb som ska göras. Det första som händer. Det var en lång natt som på många sätt känns som att det fortfarande pågår. Krigade du i Irak vid 05-rycket?
Jag var svag där. Jag satt med och knarkade bilder från, vad heter det, Duvtorget i Sarajevo.
Ja, men de var också bra. Jag har sett den när de liksom kastade upp ett leende barn med bengalrök i bakgrunden.
Underbart.
Bilden av Bosnien, bilden av ett VM-avancemang. Vi är ganska många som delar den här förmiddagen, och det tänker jag inte problematisera.
Du var ju i händelsernas centrum där på inneplan igår i Viasat-studion. Ta oss igenom dina tankar och känslor under kvällen.
Då har vi att göra.
Vi har en timme.
För det var en lång kväll och det var väldigt mycket upp och ner. Alltså jag är av, jag vet inte om jag är av naturen eller om det är fotbollen som har gjort mig sån. Men jag är ju alltid pessimist. Så fort det är en fotbollsmatch som jag bryr mig mycket om, så är jag helt övertygad om att det kommer gå dåligt. Och så är det ju. 4 fall av 5, 9 fall av 10 eller någonting ditåt. Det brukar sluta med tårar och besvikelse. Så jag är ju nervös under dagen, men jag är ju också fatalist. Jag tror att det är en väntan på undergången. Det är en väntan på dödsstöten. Och den känslan försvagades ju inte direkt under pågående match. Den försvagas ju marginellt när Sverige gör ett par mål. Elanga skickar upp den i närmsta krysset med vänstern. Lagerbjälke pannar in bollen i dubbeltummen. Då tänker man i någon minut att ja, men kanske ändå. Men sen kvitterar ju Polen relativt snabbt båda gångerna och är överlägsna i spelet. Så jag sitter ju bara och väntar in det oundvikliga skottet i nacken som ska ge ett slut på alla illusioner och allt inbillande man ändå ägnar sig åt. Och jag sitter ju bredvid Simon under matchen, och det är väl typ 75 någonting som jag börjar mässa om att ja, det är nu det verkligen blir tragiskt. För hade vi släppt in det avgörande målet till 69, så hade man väl kunnat leva med det. Men allting här och från och framåt kommer ju bli så satans deppigt. Släppa in ett mål i 82, det är ju bedrövligt. Släppa in ett mål i 117 i förlängningen, det är ju hemskt. Förlora på straffar, ja, det är väl värsta tänkbara. Vinna på en stolprikoschett i 88:e fanns inte på min så kallade bingobricka. Det är klart jag tänker tanken, men jag tror aldrig på den. Jag tror inte på den någon gång under gårdagen. Jag tror inte på den någon gång under kvalet. Jag har ju ägnat all tid sen Kosovo bort åt att utgå från att det redan är kört och förlorat och det kommer gå åt helvete på ett eller annat sätt.
That's the spirit.
Ja, men that's my spirit. Always is. Och det är väl som det är med den saken. Hade jag kunnat byta så hade jag gjort det. Men uppsidan med den tankemodellen är ju att när det väl går på ett annat sätt så behöver jag inte låtsas. Det är inte så att jag spelar chock och förvåning, utan jag kan ju på fullaste allvar inte tro att det är sant. Och det är en tacksam plats att befinna sig på mentalt, inte minst också för att det förstärks av att det händer så jävla sällan. Och jag skrev det i krönikan som jag fick lov att slänga ihop under natten, just det där med att fokusera på ögonblickets storhet. Ögonblickets storhet kommer ju av att det är så oväntat och av att det är så sällsynt. Det är det som gör det ofattbart och ogreppbart. Och är det något jag har problem med, ska jag inte säga, för jag har många problem med mycket. Jag har många problem med många där ute. Men jag har ett stort problem med att det alltid finns en ryggmärgsreaktion som ofta kommer från den äldre generationen. Tillåt mig vara svepande när det händer något sånt här. då heter det alltid instinktivt att ifall man sveps iväg av det ögonblicket, då är man historielös. För du måste ju ta in det som hände 1973, det som hände 1989, det som hände 2006, 2015. Och jag köper det. Man ska ta in allt det. Men även mot den bakgrunden så är ju det här den största kvalkväll Sverige någonsin upplevt. Definitivt den största kvalkväll jag någonsin upplevt. Och det är inte historielöst att säga det. Det är tvärtom det man bör säga efter att ha tagit in hela historien. För det är det som är att kalla saker vid dess rätta namn. Det var det som verkligen hände igår.
Får jag lägga till en sak för att... Det krävs lite fördjupning av det du säger. Skojar. Ja, men först och främst är det kul att leva i ett land som, där det finns utrymme för både Kai Pollak och Erik Ior Niva. Och att båda kan vara uppburna och populära. Det är det här just det historielösa. Liksom, att det är väldigt lätt. Det finns en grad av historielöshet i det här. Att idag, in this day and age, att man lyfter upp saker som det här är historiskt, det här är enormt, det här är så stort. Och i klubbfotbollen så är det inte längre så, för att de hjulen snurrar så oerhört snabbt. Man minns knappt vilka som vann Champions League för ett år sedan, eller två år sedan, eller tre år sedan. Vilka vann det här, vilka vann det. Hela tiden en ny match, en ny serie, en ny titel, en ny pokal som ska lyftas och så vidare. Det är det som gör landslagsfotbollen så pass unik än så länge, tills vi har ett VM varannat år eller varje år eller vad det nu kan vara. Att VM är unikt. VM skapar kollektiva minnen för nationer och för generationer. Och jag är inne på, som Erik säger, att det var ett unikt ögonblick i våra gemensamma fotbollsliv. Och så jäkla många sådana har vi inte, så man får väl passa på och njuta när man kan.
Finns ju också någonting i det här med att jag väl ändå har tvivlat en del på att det Simon beskriver fortfarande är lika giltigt som det har varit. Giltigt i någon mån, absolut. Men har inte landslagsfotbollen tappat sin status? Riskerar vi inte att förlora just den här kollektiva gemensamhetsskapande grejen runt blågult? Ja, det har ju varit en misstanke och en farhåga som har förstärkts i takt med att vi har varit så satans usla att det nästan blivit en nationalsport att distansera sig från landslaget. Det är ju begripligt, för så blir det när det går dåligt. Men vad finns kvar på andra sidan? Jag har inte varit helt övertygad om att det ska finnas den här typen av nationell eufori den dagen landslaget gör något stort. För jag har haft den här misstanken om att ja, det kanske har blivit en för stor spricka. Och det kanske är så att klubblagsfotbollen sväljer alldeles för mycket av människors generella fotbollsliv. Har landslaget tappat i kraft? Hade du frågat mig i förrgår så vet jag inte riktigt vad jag hade svarat på den frågan. Nu känner jag mig ganska trygg i att säga att nej, landslaget har inte tappat i kraft. Kanske har snarare landslaget ökat i betydelse. För himlarna ska veta att vi behöver inte berätta om hur tillståndet i nationen är. Eller för den delen hur världsläget ser ut. Men jag är helt övertygad om att i polariserade tider så behövs de här förenande faktorerna och förenande kraftfälten. Ja, de behövs ännu mycket mer än i andra tider. Och det har vi känt av det senaste dygnet.
Ja, det gjorde man verkligen på Strawberry Arena igår. Och en sån här historisk kväll så finns det ju många liksom historier i historien. Vilken är din favorit, Simon? Vi har ju Nordfält, vi har Gustav Lundgren som spelade i Division 2 för inte så länge sedan. Vi har Lukas Bergvall som inte ens skulle vara där, kommer in. Karlström, syndabock senast mot Polen, nu han med och tar Sverige till VM.
Det är otroligt. Alltså, alla stora serier har ju alltid en viss mängd stora berättelser, men här finns ju, så du är inne på, nästan obegränsat. Liksom. Du kan plocka du kan kasta pil in i truppen på den här bilden och så kommer det fastna på en stor och fin berättelse. Ju. Och det är det som är så fascinerande. Jag tycker att om man zoomar ut lite och tar den stora bilden av den här truppen, så finns det två stycken stråk som parallellt är aktiva. Det ena, som BP själva har konstaterat, det är väldigt många BP-produkter fostrade i akademierna, i ungdomslagen runt omkring Grimsta i västra Stockholm. Jättemånga därifrån. Ja, så kan man bevisligen liksom fostra landslagsspelare som skjuter Sverige till fotbolls-VM. Parallellt med det, och lika viktigt, så har du alla dessa Gustav Lundgrens, Herman Johansson-typer, det vill säga sådana som inte ens var nära elitfotboll för inte speciellt länge sedan, som liksom aldrig spelat i ungdomslandslag, som aldrig spelat i U21, som gubevars aldrig varit nära ett A-landslag, för en alldeles nyss när dörrarna öppnade sig. Som kommit in, tagit chansen. Gustav Lundgrens mjuka fot före det första gången han kommer in. Inspelet som leder till segermålet och sådär. Gjort av Gyökeres som då, en av de här som har gått genom akademin i BP.
Som även har tillhört Aspudden Telles under lång tid. Han är både och liksom.
Han är både och. Det är det som gör honom fascinerande. Och det man ser i hans sätt att spela fotboll också. Det tycker jag det är min favoritberättelse.
Och vi har en Graham Potter som, om man liksom sätter det mot Thomasson som blev utbuad senast han stod på Strawberry Arena och sen blir det stort jubel när Potter presenterades igår. Vad är det han har gjort med det här landslaget?
Han har tagit oss till VM till att börja med. Därefter har han skapat ett lag som inte existerade för bara några månader sedan. Och det har han gjort utifrån att utgå från att här måste finnas en struktur, här måste finnas en stabilitet, för annars är allt omöjligt. Det var ju det som någonstans blir summeringen av Jon Dahl Tomassons tid. Att spela ingen roll vilka offensiva ambitioner du har och vilka spjutspetsspelare som finns i anfallet. Har du inte struktur och stabilitet, då går. Ingenting går. Och det går inte att lura fotbollen på det sättet. Det får vi aldrig glömma någonsin igen. Och alltså det finns ju en sägning som såklart alltid är sann, men som man också tar till lite ryggradsmässigt om att ja, i fotboll ska man komma ihåg att man förmodligen aldrig är så dålig som man känner att man är efter en förlust, och man är aldrig så bra som man upplever att man är efter en seger. Här vill jag ju nästan påstå att jo, vi var precis så dåliga som vi upplevde det som i höstas. Sen är vi ju inte sensationella igår, så man ska inte dra den där grejen hela vägen ut till sina spetsar. Men jag tycker verkligen inte att vi ska hålla på och revidera hösten. Att det var väl inte så tokigt egentligen. Jag såg att Kim Källström någonstans hade försökt sig på krumbukten. Där han ändå skulle ge Jon Dahl Tomasson lite cred för det. Han är en del av detta. Nej, det är han faktiskt inte. Inte av framgången. Han är en del av att allt var så snubblande nära att förstöras. Och Kim Källström, ja, Jon Dahl Tomasson var ju hans utnämning, så han talar ju faktiskt rätt mycket i egen sak. Men det Graham Potter har lyckats med är ju helt sensationellt, eftersom att han fick lov att börja från noll. Alltså det fanns ju inget lag när han tillträdde. Minus, ännu mer sant faktiskt. Det var inte det att ja, men här kommer vi med blanka blad och nollställda huvuden, utan här var det ju ett brutet lag som befann sig i spillrar, och på så sätt är mycket svårare att foga ihop än om man börjar från noll och ingenting. Så att ändå lyckas med det och överleva den höstsamlingen som man någonstans tvingades genomföra, trots att det nog hade varit bättre att slippa spela de matcherna, och göra laget konkurrenskraftigt nog för att ha en chans att vinna de här matcherna. Det är klart att det är ett litet tränarmirakel. Sen är det ju absolut befogat att konstatera att ja, vi är ju inte där vi vill vara rent prestationsmässigt ännu. Spelar vi om den här matchen mot Polen så förlorar vi väl den, ja, 8 gånger av 10 eller någonting. För Polen är ju ett mer samspelt, bättre fungerande fotbollslag. Därtill med individuellt skickligare spelare, eftersom att vi har så extremt många frånvarofall. Och hade det varit en annan bakgrund, så att man inte hade behövt ta in allt det här med hösten och Tomasson och kvalhaveriet, då hade ju inramning av den här matchen varit en helt annan. Då hade det ju hetat på förhand att ja, men allt är kört och förlorat. Hur kan vi ha sån här otur? Hur kan vi tvingas in i ett avgörande playoff med halva startelvan urspel? Första målvakten, liksom den centrala försvarsspelaren, högerbacken, höger wingback, ja, flera av de tilltänkta mittfältarna skadeskjutna, och dessutom Dejan Kulusevski och Alexander Isak. Redan där är det ju egentligen omöjligt uppdrag, alldeles oavsett hur hösten såg ut. Och än en gång, att Graham Potter ändå får ihop det, det ska det naturligtvis sjungas ballader om. Inte för att vi slog världsrekord i prestation igår, men för att vi ändå var tillräckligt mycket där för att ha chansen. Vi var tillräckligt mycket ett lag för att tävla, och det borde egentligen inte ha varit möjligt.
Du var ju inne på det, Simon, lite när vi satt här och intervjuade Graham Potter innan det här playoffspelet, att det kanske till och med du hittade något positivt i de här skadorna. Kan du inte utveckla lite hur du tänkte där?
Att det fanns egentligen bara en väg att gå. Alltså, om man har den förutsättningen, han erkände igår också att det han tog över var ett skadat lag, ett skakat och skadat fotbollslag, och sårat fotbollslag. Och jobbet var ju att få alla ombord väldigt snabbt. Att alla skulle sitta i samma båt och ro precis samma håll i samma takt och så. Och jag tror att som spelare, det var jättelätt för dem att skena iväg under de här tidiga matcherna med Jonas Thomas. Som tror att vi är bäst i världen. Vi kan vinna fotbolls-VM för att titta vilka spelare vi har. Titta hur bra det såg ut en halvtimme här och en halvtimme där mot Slovakien eller så. Eller Azerbaijan.
Första 30 mot Slovakien borta, de var fan ändå
toppen.
Bra.
Riktigt bra. Att höjderna var så oerhört höga. Sen, om man då vill få alla tillbaka igen till ett annat sorts spel. Alla förstod i höstas, alla förstod den här samlingen. Ska vi kunna nå ett resultat? Men halva startade man borta. Ett sårat lag som släppt in väldigt mycket mål, gjort väldigt mycket dumma misstag. Då finns det bara ett alternativ. Fembackslinje, ja vi kör. Lågt spelande fembackslinje, absolut. Ska alla jobba till sista blodsdroppen? Definitivt. Är det viktigt att vi har en mentalitet som ett lag, ett kollektiv? Ja, det är vår enda chans att ta till fotbolls-VM och göra det när Dejan Kulusevski, Viktor Gyökeres och Alexander Isak är precis i den åldern de ska vara som allra bäst. Så att det var väl fördelen med nackdelen, att allt som Graham Potter sa var alla tvungna att köpa in sig på från dag ett.
Och bevisa att de var kapabla till, för du pratade tidigare om det här med att ja, det är någonstans en trupp byggd från två olika bakgrunder. Det är den nya elitsatsande, resursstarka akademivägen. Och sen är det ja, det som blir kvar i skuggorna av den bortvalda, ratade skuggvägen.
Geisvägen.
Om du så vill. Och liksom att få ihop någon form av hybrid av detta har ju känts smått existentiellt för fotbollsnationen Sverige på senare år. För det tycker jag också vi kan säga, att vi var en fotbollsnation i ja, nästan 50 års tid. Från det att Bob Houghton kommer över sundet och landar i Skåne tills, vad ska vi säga, det är väl på ett sätt VM 2018 eller... Jag vill nästan säga, alltså kvalmatchen mot Rumänien borta som säkrade EM-platsen inför turneringen som skulle spelas 2020. Det var slutpunkten för det gamla fotbollssverige. Sen kom en pandemi, sen blev det något annat på andra sidan, märkligt EM och sen Janne med feeling som skulle göra en omstart. Och det fanns det fog för att försöka med. Men hela liksom den gamla folkrörelsefotbollen, 4-4-2, zonförsvar, press och understöd. Ja, men 1973 till 2019-ish, rest in peace. Vi fick väldigt mycket ut av den fotbollen. Sen tog det inte slut på andra sidan, utan tiderna förändras, världen går vidare. Men vad var vi på andra sidan av den här förändringen? Ja, vi var inte ett lag som Janne Andersson fick att fungera med någon form av nytänk hämtat från en ny akademigeneration. Ja, vi var inte vad nu än Jon Dahl Tomasson trodde att vi var eller tyckte sig kunna göra oss till. Och jag tycker inte det har funnits något tydligt svar på den typen av övergripande frågor. Vi visste alltid vilka vi var. Och det gick att tycka både bra och dåligt om det. Det gick att tröttna på det, gick att problematisera det. Men det var ju vår största framgångsfaktor. Vi visste vilka vi var. Det gick alltid att sätta ihop ett landslag. För alla var i grunden fostrade i samma fotboll. Det är inte giltigt längre. Och då är ju frågan, kan vi hitta ett sätt där vi ändå har kvar lite rester av det kollektivistiska, ryggen mot väggen, tänket, alla för en, den grejen. Samtidigt som vi då kryddar med ja, men det här gudagivna självförtroendet som gör gällande att vi ska vinna VM-guld för vi är Sverige och vi har blivit så jävla bra i våra akademiuppväxter och liksom...
Alla andra kan åka hem.
Alla andra kan gå hem, verkligen så. Och det har ju funnits många långa stunder där det känns som att det här inte är förenligt. I alla fall inte här, i alla fall inte nu. Hur lång tid kommer det ta? Det kan väl 10 år eller 12 eller himlarna vet. Vågar inte tänka på hur gammal jag kommer vara när det eventuellt limmar ihop. Och så får vi det här. Och det var inte perfekt, men det var tillräckligt för att man ändå ska köpa in sig på att den tankemodellen kan ha en bäring. Vi kan ha kvar vår historia, vår bakgrund, vår tradition. Vi kan ändå titta mot en framtid och höra Dejan och Yassin Ayari prata om VM-guld. Och det behöver kanske inte skära sig på ett sätt som gör allt omöjligt. Det kanske kan funka. Och vill ni, så visst kan ni dra slutsatser om landet utanför fotbollsplanen också härifrån.
Nu när Graham får lite tid på sig då, mer än två träningar som han i princip har haft inför det här playoffspelet, vad kan han göra till VM med den här truppen?
Nej, men ganska mycket tror jag. Jag tror att man ska bära med sig att Graham Potter är en, vi pratade om det för, att han det är en flexibel fotbollstränare. Han är en pragmatisk fotbollstränare som får han tiden på sig i Brighton så kommer han bygga en viss sorts spel. Får han inte tiden på sig i en annan miljö så kommer han bygga en helt annan sorts spel. Han är inte låst för ett spelsystem. Han är inte låst för ett speciellt sätt att attackera en matchbild eller så. Jag tror att han kommer vilja spela en annan sorts fotboll. Nu kan han välja sin fotboll. Han kommer ha 3 veckor på sig att förbereda laget till VM. Och det kommer inte se ut som det gjorde igår. Dels, jag är inte ens säker på att det är rent strukturellt detsamma. Jag kan mycket väl tänka mig en variant av 4-3-3 till exempel, att det där han landar. Framförallt så måste han hitta sätt. Det går inte att spela ett fotbolls-VM med den sortens brister i passningsspelet när man väl vinner boll som Sverige hade igår. Det var inte bra nog. Det var bra nog för att överleva mot Polen på Vito Gyökeres rygg, men det är inte bra nog för att hävda sig i en annan konkurrens och göra det över tid. Så att det kommer han säkert att korrigera. Och sen får han väl göra som alla andra, be en bön varje kväll för att Alexander Isak kommer tillbaka och är hel. Att det är en Kulusevski på något mirakulöst sätt pinnar till och hinner komma tillbaka i någon form av spelskick lagom till fotbolls-VM. För då har Sverige en bättre trupp och ett bättre fotbollslag.
Mm, vi satt ju lite igår, du och jag, Simon, med Johan Flink och Daniel Kristoffersson och knoppade ihop en liten trupp, hur vi tror att det, tror eller vill, jag vet inte riktigt vad vi landar i, men hur det kommer se ut i VM. Jag tänkte att vi tar och kollar lite på den och börjar med målvakterna då. Och där råder det ju stor osäkerhet.
Innan jag får den här frågan, Simon, vem ska stå i mål i VM? Den här vill inte jag svara på, det får du lösa.
Alltså den är jättesvår, den är fruktansvärt svår. Jag ska väl återkomma till någon form av drömscenario som jag jobbar utifrån. Men det, om någon hade sagt det där, alltså desperate times, desperate measures och de hjältar vi har och de hjältar vi förtjänar och allt det där. Kristoffer Nordfeldt, 36 år gammal, 130 landskamper under bältet fast bara 3 av de tävlingslandskamper går in i den här samlingen. Och kommer ut som en helt annan landslagshistoria. Det är klart att han är på något sätt, han är mannen att peta nu.
Ja, nej, men han är väl, för han kommer väl stå vid EM-premiären.
Det är en bit kvar, men det ska saker till för att peta undan honom.
Med tanke på att vi inte vet status riktigt på Victor Johansson och Jakob Dell Zetterström heller, tror vi att de kommer spela ens?
Fan vad det händer märkliga saker numera. Och man kan prata om hur toppfotbollen har blivit sluten och sådär, men liksom Herman Johanssons frånvaro igår har ju fortfarande inte riktigt förklarat, så nu är det bara ett knappt dygn efter att han ströks. Men märklig på ett sätt som jag inte kan påminna mig att jag upplevt tid. Jakob Vitell Zetterström, vad fan pågår? Mm. Extremt märkligt.
Kan man inte få veta det? Vad är skadan att man talar om att det är den här sortens virus som det sägs?
Ja, nej, liksom det ska vi inte ens prata om. Men att folk bara liksom så här försvinner och är ur spel av halvt ospecificerade anledningar.
Gör ju också att det blir helt galna spekulationer om varför spelarna är borta.
Jimmy Hoffa, nej men det är absolut jättekonstigt.
Mm. Men vad tror ni då?
Jag tror att Nordfeldt är mannen att slå. Mm. Så tror jag att det är. Är han den målvakten med störst höjder? Nej, det är han ju inte. Är han den som har liksom störst rutin ens i det här laget? Det är han inte heller, för det är Victor Johansson. Och sen får jag återkomma till. Men det är bara så att det är spännande att det till och med finns en kamp om de där 3 platserna nu. Mm. Alltså även Noel Törnqvist och Mark Rellborg som var här nu. Det är klart att de vill åka med till Dallas. Och det är klart att de inte heller är uträknade från den konkurrensen, oavsett vad Victor Johansson och Jakob Widell Zetterström gör nu.
Törnqvist ryker väl om de andra kommer i spel, för han kommer inte spela. Mm. Ja, han händer ingenting med första målvakten, kommer inte han göra. Ja, knappt en enda minut under hela våren, och i så fall har han gått 8 månader utan speltid, så det är klart att det försvagar hans case väldigt mycket. om det är där vi hamnar.
Och då vill du ändå ha en långman med hatt om det blir
straffar. Långman med hatt när det blir straffar. Ja, ja, den kullen finns kvar och fortsätter fäkta på. Och den kommer ju leva kvar tills det blir straffar i VM och Kristoffer Nordfeldt tar tre. Mm. Och så står man där med sin egen hatt och bara plockar av den och bugar och bockar. Ja, nej, det... Han kommer ha möjligheter att motbevisa en massa saker. Det var ju få som trodde att han skulle stå i den här typen av matcher. Det var väl ännu färre som trodde att han skulle kunna prestera som han har gjort i den här typen av matcher. För nu har jag faktiskt fortfarande inte riktigt sett alla reprisvinklar på Polens 1-1-mål. Men det är väl en styrning på Karlström som gör den situationen svårare än den ser ut. Sen är det klart att hela hans landslagskarriär står ju därefter och väger under en sekvens som leder efter att han duffar en inspark minuten efter. Alltså om den felträffen...
Hade han inte räddat där sen?
Nej, alltså leder den felträffen till att Polen omedelbart tar ledningen, då kommer inte Sverige tillbaka i matchen. Då kommer inte Kristoffer Nordfeldt tillbaka till ett svenskt landslagsmål. Så vad är det man säger? Små marginaler i fotboll. Sant ibland, osant för det mesta. Allt på en och samma gång.
Du försökte undvika frågan, men är Kristoffer Nordfeldt in... första målvakt i
VM. Nej, men det är han, för det kommer finnas kvar en viss osäkerhet runt båda championship-målvakterna. Vi får ju se vad som händer med dem. Noel Törnqvist kommer i alla fall inte spela mycket fotboll under våren. Melker Elborg vet jag faktiskt inte hur han värderas när Roffs är tillgänglig igen. Men totalt sett presterar Kristoffer Nordfeldt väldigt väl under de här två matcherna. Och det är ingenting som alla målvakter landar. Vi har ju exempel på spelare, ja, både de som inte kom till start igår och som gjorde det, som är så uppenbart påverkade av anspänningen. Och vem är jag att säga någonting om det? Jag tycker det är helt obegripligt att det är möjligt att prestera som professionell fotbollsspelare i den här typen av matcher. Men ja, jag har inget elitidrottarpsyke heller. Det finns många förklaringar till varför jag inte hamnade där de är. Men det är en av dem. Så jag har stor sympati för att anspänning gör saker med folk den här sortens kvällar. Jag hade haft full sympati och förståelse för om Kristoffer Nordfeldt hade varit svajigare och för den delen mindre initiativrik eller sämre på att värdera situationer. Men vi släpper ju hörna på hörna under främst den första halvleken. Nordfeldt kommer ju ut, ta sig igenom den här skogen av människor, plocka ner bollar när laget behöver det minst lika mycket som några enhandsparader. Och sådana lägen är väldigt lätta att bara avstå från som målvakt. Nej, men jag står på linjen, det är upp till försvararen. Absolut ingen kommer hänga mig om jag gör så. Men går jag ut här, då är det högriskprojekt. Kristoffer Nordfeldt gör det och klarar det. Och verkar ju verkligen vara mer eller mindre opåverkad av matchens magnitud. Han lät på det sättet inför Ukraina-matchen och efter Ukraina-matchen. Men det är en sak att talk the talk. Ja, men Nordfeldt lyckades även gå promenaden, och klarar han de här matcherna, ja, då klarar han ju även att prestera väl i ett VM utifrån sin förmåga, och det räcker för mig. Han är etta tills något nytt märkligt händer, som det ju tycks göra mest hela tiden runt det här laget.
Och då ska vi påminna sig att han var ju alltså ifrågasatt som nummer tre i någon sorts allmän för inte särskilt länge sedan.
Nej, att han nu är liksom lite given här. Folk hade ju trott att ni var galna om det hade sagt.
Nej, men det finns också en skevhet i det, för ingen som har sett allsvenskan nära de senaste åren skulle ju på allvar hävda att han har varit en av de tre bäst presterande allsvenska målvakterna. Så liksom, tittar du bara på fotbollen han har spelat de senaste åren, så ska ju inte vara etta. Men kollar du på fotbollen när han spelat den senaste veckan, så ska han vara etta. Och så paradoxal kan ju också fotbollen vara. Så motsägelsefullt kan det bli ibland.
Mm. Ja, men avvikande uppfattning. Jag tycker han var en av topp tre förra säsongen.
Okej, okay, men topp ett skulle inte säga.
Nej, 2024 så dippade. Då var han ju bland sämsta tre under våren 2024. Så att det svänger fort i hockey och så vidare.
Mm. Vi går vidare och tittar på försvararna. Och där, Simon, är väl mittbackarna känns väl ändå ganska satta.
Absolut, var nu en lårskada inte värre med Isak Hien, så lär han och Victor Nilsson Lindelöf stå där i Mexiko.
Du har tagit ut för många vänsterbackar, det var
det. Det var jag har gjort. Låt mig vara, det är inte bara jag, det här är ett grupparbete. Och vi har inte så många högerbackar.
Kändes det som att efter Daniel Svenssons insats som högerback igår så är det honom vi ska ha som backup?
Nej, men där finns ju tyvärr inte så himla mycket. Liksom. Efter Herman Johanssons insats igår, inte så mycket heller. Och så vidare.
Men Herman Johansson är struken nu, eller?
Jag tänkte, kan vi inte...
Det är en orättvis fråga att ställa, men du fick det.
Kan vi inte prata lite mer om Herman Johansson, just eftersom det är spektakulärt? Erik, vad vet du om den här situationen?
Ingenting, och det är ju viktigt att betona. Sen har jag ju hört saker sägas, men det är ju två separata saker. Jag vet ingenting. Jag kan inte slå fast någonting med säkerhet. Och ifall du ändå ber mig redogöra för spekulationer, så är väl inte större än att jag kan göra det någon mån. Men... jag tror bilden jag har fått, och än en gång, det här är utifrån andrahandsuppgifter, det är möjligt att jag fattar det fel. Det skulle ju gå att klargöra
genom
att kommunicera. Men det som har sagts är ju att det blev någon typ av ansträngnings- och anspänningscocktail som blev för mycket för Herman Johansson. Han hade ju tufft med jetlagen efter att ha flugit in från Dallas. Han sätter ju oerhört stort värde på att spela i landslaget och byggde upp det till en enormt stor sak och behövde hantera en extrem anspänning i samband med matchen i Valencia. Och därefter tycks han ju inte riktigt ha kommit upp i prestationsduglig balans igen. Sovit illa, inte liksom kommit i... ner i varv eller upp i varv eller i rätt varv för att spela en helt avgörande playoff-match. Ungefär så har jag fått det beskrivet för mig. Jag reserverar mig för att det inte nödvändigtvis är 100% korrekt. Men så har det sagts.
Men han pratade ju mycket om nervositeten i Valencia efter Ukraina-matchen.
Och att jättefint att han gjorde det, eller hur?
Ja, jättefint. Mm. Och att det var helt okej att vara nervös också. Mm. Men också att han hade haft problem att sova. Han hade fått ta sömnmedel för att kunna sova de nätterna där på grund av jetlagen. Och kanske också då nervositeten.
Och det kan både jag och Simon vittna om, att tar du sömnmedel 3-4 nätter i rad, och slutar de verka.
Mm. The drugs don't work.
Exakt. Mm.
Nej, men är det därför vi har lämnat honom utanför truppen, Simon? För om det nu är så här, hur påverkar det hans chanser att tas ut i en VM?
Alltså jag tror att nu, som sagt, nu kommer vi vara på hans tid. Det är ett VM på hans hemmaplan. Bas på i hans Dallas och så vidare. Det är klart att han har alla chanser. Det där truppförslaget som ett grupparbete är inte alls hugget i sten.
Åh fan.
Så, inte ens som förslag betraktat. Elliot Straud, Pablo Matcher. Högerbacksalternativ, absolut. Emil Holm, apropå på Norrie Törnqvist, hur mycket fotboll kommer Emil Holm spela före fotbolls-VM? Det är inte så att han kommer dansa in och ta en ordinarie plats i Juventus som det ser ut. Så att den positionen är den svaga. Där är ju X-faktorn som allra störst. Men jag tror inte att det här hålls emot honom av framförallt inte av en fotbollstränare som Graham Potter, som har förståelse och respekt och empati och humanistiska ådror överallt.
Samuel Dahl då, som är med, var inte med i truppen men var med i vår trupp här då. Vad tror du om hans chanser att ta en plats?
Alltså han presterar ju på en nivå som är VM-mässiga. Sen är det ju en fråga om truppsammansättning och disposition. Och Simon hade ju tagit ut för många vänsterbackar. Det var vad han hade gjort.
Låt mig, vad är fel?
Det är absolut inte min intention. Men där är ju ett dilemma såklart. Att normalt sett så har du ju två alternativ på vänster. Ytterback, vänster, wingback. Vi är ju helt fine med Gabriel Gudmundsson och Daniel Svensson. Därför finns det ju en risk att Samuel Dahl ryker om man tänker att man vill ha två högerfotade spelare på motsvarande position. Det finns ju absolut varianten där man gör som Simons gäng gjort på skärmen vi såg nyss. Att man tar ut både Dahl och Daniel Svensson. Men kvällen igår talar väl inte nödvändigtvis för den lösningen. För jag känner ju inte att jag liksom joddlar av entusiasm inför tanken på Daniel Svensson som höger wingback fler gånger. Det kändes som att vi kanske investerade för mycket förhoppningar i hans multifunktionalitet och tror att han löser alla positioner för han är så spelklok. Det gick ju inget vidare för honom att försvara mot främst Zalewski där ute. Det påverkade honom att det inte var hans position, och så vill inte jag att vi ska gå in i en VM-match. Därför kanske liksom tanken på att jag har Daniel Svensson lite halvt som vänster, lite halvt som höger faller i mina ögon. Då får man nog välja
antingen eller, och då blir det svårt.
Och till Simon Kings försvar togs väl den här truppen ut.
Som vi kallar oss. Vi har t-shirts.
Togs väl den här truppen ut innan matchen. Och som du är inne på så kanske man ändrade lite åsikt efter den. Men en annan som åkte ut från truppen nu då, Erik Smith. Han, det vill sig inte.
Nej, det vill sig inte. Femte gången inte gilt. Och det är klart att det är... Han är ju en perfekt spelare att ha en trupp så tillvida på ett sätt. På, å ena sidan en perfekt spelare att ha en trupp. Han kan vara mittback, han kan vara sittande mittfältare, sexa. Han kan vara den sorts mittback som kliver upp från sin mittbacksposition och driver spel högre upp eller sådär. Perfekt truppspelare. Han är ju en väldigt dålig truppspelare så tillvida att han aldrig är kvar i en hel samling. Om han ens kommer till samlingen. Och någonstans, efter en och två, tre gånger så det är klart att det... Det påverkar inte. Efter fem gånger så tror jag att det blir en faktor. Jag tror genuint att det kommer vara en faktor. Att Erik Smith kanske är den sortens spelare som du har som reserv på hemmaplan snarare än att ta med honom i truppen.
Har ju cirkulerat uppgifter. Lite oklart varifrån.
Ja, men det,
om man ser det här landslagssvängen så cirkulerar det just uppgifter. Och det är ofta så att man inte riktigt vet vart de kommer ifrån. Och därför är det svårt att värdera dem. Men det har ju cirkulerat uppgifter.
Sluta om
att
cirkulera.
Erik Smith har varit väldigt bra på träning. Mm. Ni har väl sett de kvartar man får se. Jag vet inte om ni har sett något mer därutöver. Men har ni en känsla för om det finns fog för att cirkulera vidare dessa uppgifter?
Jag kan inte säga det. Vad känner du, Simon, av de passningsövningarna som vi har sett på de här kvartarna? Det är svårt att... Men jag har också hört de uppgifterna.
Ja, du har också grejer. Ja. Cirkulera. Här finns ingenting att säga.
Snabbt, Erik, innan vi går vidare. Högerback då, vem ska in i truppen?
Ja, du. Vad har
Eriks
du?
Gäng.
Det är mycket lättare att raljera över andra än att komma med något konstruktivt själv. Sitter vi och fingrar på ett Bejmo-läge? Det var en fråga jag ställde mig.
Men
AGF går väl kanon. Mm. Och sen är det väl bara att erkänna att jag inte sett svin många AGF-matcher.
Hur många har du sett med tumme
prick
för?
Ganska prick noll, om jag ska vara alldeles uppriktig. Jag har sett lite highlights.
Ja, men då...
Det är mer än vad du har gjort.
Ja, sant.
Men det är jävla intressant att de går mot första titeln sen... liksom Danmark var Rö och Vide och skulle dansa en Mexikosommar. Men jag kan inte riktigt bedöma hans kandidatur. Jag tycker det är svårt att bedöma Elliot Stroud. Och därför känner väl jag kanske snarare ändå att jag tvingar mig att trycka t-shirten här och nu. Så blir det väl Emil Holm och Herman Johansson. För de har i alla fall sett i en landslagströja i kvalsammanhang. Och liksom tyckt att det har fungerat när det har skett.
Vi går vidare och kollar på innermittfältarna. Vad har Simon Sing tagit ut där, Simon?
Ja, det är väl, där har vi utgått ganska mycket från hur det ser ut nu. Och där känns det som att det är jätte... att det finns tröjor att ta för de som vill kliva in. Och det är väl lite sådär att vissa hade man hoppats mer på. Jens Kajust hade man ju väldigt stora förhoppningar. Någon sagt för 3, 4, 5 år sedan att Sverige skulle spela VM 2026 och att Jens Kajust liksom är en outsider för att ens vara i närheten av en trupp, så då hade jag inte trott dem. Men jag trodde att han skulle vara en startspelare i landslaget. Fredrik Hammar, begränsad men såklart flygande i Belgien med egenskaper som landslaget tycker om. Anton Saletros, omvänt då, hade någon sagt för 1,5 år sedan att Sverige skulle till VM men Anton Saletros inte med. Så hade man också haft svårt att tro det, för då var han ju ett av de första namnen som den gamla regimen plittade ner i startelvan. Så ungefär så där. Och det är ju alltid jämt så att det såg man igår också. Vi saknar den där väldigt trygga sittande mittfältaren som både är en general i krig och som samtidigt kan liksom knäppa på sin luta och vara konstruktiv. Jesper Karlström, han slår ju ihjäl bollen när han får den. Han bryter också. Han är en krigare som Sverige behöver verkligen. Men han är inte något konstruktivt mirakel direkt. Så ja, där landade Simons gäng.
Vad tycker du, Erik? Är det någon som hänger löst där och vill du lyfta in någon annan?
Trist nog har jag inget att invända. Det är klart att men en Besport Seneli hit eller Mattias Svanberg dit. Ja, jo, men dit säger jag. hit för den delen.
Hade Sinelli satt bollen lite mer där till vänster?
Ja, vilken det hade varit. Som den familjen, farsan och hela backdroppen som finns
brorsan,
där.
Brorsan, farsan.
Ja, exakt. Den andra brorsan.
Ja, visst.
Fan, senast, nej inte senast, men en gång jag var i Borås så gick jag på någon stor marknad där ute. Vid...
Knalleland.
Fan, nu kommer min geografiska precisering bli ganska svag för... Vid det här stället man använder för föreställningar som har någon typ av järnvägstema, du vet. Det är inte Knall, alltså det är inte ute vid Borås Arena.
Det som kanske heter Simonsland kan det möjligen vara.
Är det så på?
Ja, det finns ett sånt. Det kan skulle kunna vara där.
Ja. Skitsamma. Komma från Borås tror jag man kan navigera dit. Ja, men då var jag där och skulle handla någonting. Och då kom den tredje brorsan Seneli fram och gick där och plockade i hyllorna. Liksom. Oklar bäring i den anekdoten här och nu. Men jag kan inte säga att några av Simon, av de outsiders som Simons gäng har fått ihop lyckas komma med någonting som pressar ut någon av dem som stod på pappret. De flesta är ju själva, alltså det är ju klart Karlström, Ajari, Bergvall, Hugo Larsson, de är ju helt självskrivna. Mattias Svanberg är ju ändå pålitlig i sin prestationsnivå även i de här sammanhangen. Och Besfort Seneli kommer in och är 2 centimeter ifrån och liksom har en staty rest av sig utanför Simonsland i Borås. Så jag kan inte säga att någon av dem kommer falla på prestationer under våren. Blir det skador så blir såklart situationen en helt annan.
Vi kollar på yttrarna och anfallarna och ser om det blir mer diskussion där. Simon, också ganska mycket samma, men det är ju 2 namn där överst som vi hoppas ska in i truppen.
Ja, Alexander Isak, vi pratade om att verkar vara i spedugligt skick vilken dag som helst. Så han känns ju självklart att han kommer att vara i, eller det gör han inte alls, att han just nu är i alla fall i det skicket så att han är självklart i en VM-trupp. Dejan Kulusevski, det är på en bön och en vinge såklart. Tror inte på det, men jag tror inte heller på Gud som det han gör. Så vi hoppas av många olika skäl att han finns med där. Sen är det roliga eller märkliga här att i princip alla de här bubblarna skulle kunna gå in utan att det kändes ett dugg märkligt.
Natali var ju med nu och även Gustav Nilsson är de som har petats från...
Ja, och där jag tror ju, om jag ska gissa, att Simons gäng kan få stryka på foten där för att Graham Potter också vill ha andra egenskaper i sin trupp. Uttagningen av Gustav Nilsson visade att han gick han totalt på egenskap och väldigt lite på liksom kvalitet eller matchform eller sådär. Att han är en spelare som är jättehärlig att få in och nu jagar mål på slutet och ska knacka in bollar i straffområdet och så vidare. Och sen är det många av de här liksom, jokerspelarna, game changers som Jon Dahl Tomasson brukade säga. Alltså är det Amin Boudry eller Taha Ali eller Rune Badaji. Det där går väl kanske ganska mycket på. Där är kampen så pass öppen så det handlar väldigt mycket om sätter någon ihop 3 väldigt bra matcher här i vår så kan det få vågen att väga över.
Erik, vilka vill du ha?
Boudry.
Boudry vill ha?
Ja, det vore väl kul ändå. Gjord för Hollywood, ja. Och med egenskaper och med en kapacitet som får mig att hoppas på att han kan göra det vi förr i tiden refererade till som en Brolin-vår. Det görs inte riktigt Brolin-vårar nu för tiden. Var det Raja Laksovåren 2008 som kom närmast? Men jag tror att Amin Boudry skulle kunna göra kaos med USA både under våren och därefter under sommaren. Jag tycker det är ganska svårt att veta hur liksom Graham Potter värderar exempelvis Alexander Bernhardsson var ju en Tomasson favorit. Jag tyckte han gjorde det relativt bra under den perioden. Men jag ser inte som hugget i uttagningspapper att han är en del av Grahams gäng.
Jag fick intrycket av att han skulle ha varit med. Han sa i alla fall på första presskonferensen där när han tog ut truppen att Bernhardsson var skadad och inte var tillgänglig. Men...
Ja, men det är ett konstaterande av ett faktum snarare än en bekräftelse på att han skulle ha varit med annars. Det är fullt möjligt. Jag gillar Bernhardsson. Han har liksom bra intensitet och frenesi i spelet, spelar i högt tempo, bra utveckling. Jag gillar honom, så liksom inget ont om livet i Holstein Kiel på något sätt. men det är en sån grej som jag ser skulle kunna hända. Liksom det finns en tidsanda runt oss som andas Amin Bodri. Det ska man inte reducera.
Livet är Gais då. Kommer Gustav Lundgren ta den här VM-platsen nu? Graham har ju väldigt framgång med bytena igår. Det är ju alla tre inblandade i målet och Lundgren i allra högsta grad.
Ja, och där ska man erkänna att Simons gäng före avspark satt och Lundgren han hänger nog på gärdsgården trots allt. Liksom.
Han kommer ju aldrig få spela.
Liksom. Nej, men det är inhoppare. Precis som det var igår. Alltså, efter matchen så känner man att Gustav, det är klart att Gurra ska med. Och mycket hans första bolltouch efter han kommer in, kommer ni ihåg den? Ut på högerkanten, en ganska lång boll, ganska djup boll, som han suger in med så oerhört mjuka fötter, utmanar sin back och är på väg att komma förbi och sådär. Sånt där betyder saker, och det betyder saker tror jag även för en förbundskapten att se att okej, jag skickade in och jag fick exakt det jag ville ha av honom. Och han var en av dem som faktiskt bar oss hela vägen till Dallas och VM. Så en men inte säga en bra vår, en annat än dålig vår i Allsvenskan, så tror jag att Gustav Lundgren är favorit på en av de här marginalplatserna i truppen.
Tror jag definitivt också. Det ska inte förringas det där som du exemplifierar med hans första touch. Det där med att komma från ingenstans och sen på lite Gais i nolltid skickas in i det läget av den matchen. Liksom alla landar inte det, inte ens bland elitidrottarna. Jag tycker att det var länge sedan jag såg en match där så många spelare så uppenbart var påverkade av nerver. Alltså du pratar om vår oförmåga att slå en passning och ta emot en passning under stora delar av matchen. Det är inte att de inte är kapabla. De var nervösa. De var nedtyngda av press. Och ifall du kommer raka vägen från Onsala och ska in på det här liksom vattendjupet i 72 minuten eller vad det nu var, fullt begripligt om första bolltouchen bara hade slunkit iväg och bollen hade runnit ut. Men Gustav Lundgren sätter den, han gör det där rycket så blev det fram till målet. Alltså det säger allt man behöver veta om hans mentalitet och psyke och förmåga att prestera även i de mest pressade lägena. Och det kan du inte veta innan du har testats. Gais i all ära, det är inte samma stresstest. Nu fick han nästan det maximala stresstestet, klarade det helt utan anmärkning. Ja, men då är han även VM-klar. Och det visste jag inte med säkerhet innan jag såg det här. Nu vet jag att han kommer spela som han kan spela även i ett sånt här läge. Men då ska han med.
Simon, tror inte på Dejan. Du stod bredvid honom i studion igår när han höll sitt brandtal om att han offrar allt för Sverige och att han ska vara i VM.
Jag var ju beredd att gå med i en sekt. Där
jag liksom. Också faktiskt.
Ja, men han har ju den liksom, medryckande förmågan. Alldeles oaktat huruvida man är med i den svenska kyrkan eller inte. Någon kyrka överhuvudtaget eller ej. Det går ju. Det är nästan ännu svårare att bedöma och försöka utvärdera och analysera med tanke på att han har den kraften i sin karaktär. Ja, hans egen övertygelse går det inte att tvivla på. Och i många fall hänger en övertygelse ihop med någon form av verklighetsläge. För Dejan känns ju det underordnat. Ja, men sån här ser verkligheten ut. Det struntar ju Dejan nu. Och det är ju såklart en enorm tillgång. Det kan hjälpa honom att uträtta mindre mirakel och överträffa usla odds. Men huruvida han är VM-aktuell eftersom att han säger att han är VM-aktuell, eftersom att han själv tror att han är VM-aktuell, ingen aning, jag vet inte, det går inte att veta.
Vi såg honom halta fram i Valencia och sa ju direkt att han kommer inte spela VM. Men som Erik säger, när han står där och är så övertygande, han har ju en framtid som inspiratör och föreläsare efter fotbollskarriären. För man tror ju verkligen på honom.
Ja, alltså jag nämnde Kai Pollak förut och visst, man kan välja glädjen. Frågan är, kan man välja friskt brosk i ett knä?
Jag tror mer på dig än på Kai Pollak.
Man vill ju det, man vill ju så oerhört, oerhört gärna. Men jag vet inte, jag hoppas att... skicka något heter Müller Wolfart som initierar
Placentor vill jag ha. Det var inte Müller Wolfart i och för sig, det var en serbiska kvinnan. Müller Wolfart var väl kompetent.
Ja, men det är något djurblod av något slag som initieras.
Placentor var väl helt rätt. Ja. Hon fixade väl Diego Costa i spel till Champions League-finalen 2014. Mm. Stort nummer av det Diego Costa gav av efter 6 minuter.
Ja, rimligt. Ja, Müller Wolfart är väl han i München som Bayerns husdoktor också initierar knasiga saker i
Stedman.
Stedman i Aspen, eller?
Vail, kanske. Ja.
Foppa. Ja, visst.
Någon av alla dem.
Ett liv med fotboll har tagit den till den här punkten där man sitter och droppar knädoktors namn helt utan bäring och underbyggnad. Mm.
Ja, nu har vi satt truppen. Då vill vi också ha en startelva. Simon, du har fått tagit ut din.
Och... Ja, nu är det Simon, det är inte gänget.
Ja, gänget
är
det Simon. Gänget fick fan med avgå. Liksom, liksom.
Och då är fembackslinjen skrotad.
Ja, vän av... Vissa i studion kisar från nära håll.
Jag har inga linser.
Sant. Nej, fembackslinjen är skrotad. Jag tror som sagt att det här i VM kommer Graham Potter att gå på den fotboll han vill spela, inte den... fotboll dit han är nödd och tvungen.
Alltså Vidal Zetterström i mål. Jag trodde vi enades nyss om
motfält. Ja, men här drömmer vi. Jag tillåter oss drömma. Och då utgår jag från högsta nivå. Jag utgår från att Vidal Zetterström är den mål som jag ser som jag tycker har den största potentialen, största möjliga högsta nivån. Tror jag att han kommer starta för Sverige i VM? Nej, det gör jag inte. Jag tror att Kristoffer Nordfeldt kommer starta.
När det passar så passar det.
När det passar så passar det. Och den där anfallstrean är vi inget att diskutera överhuvudtaget om nu Stedman gör sitt med Dejans knä. Där jag då är utifrån det vi pratade om förut är ju frågan, jag vill in Lukas Bergvall, liksom inget snack som jag tycker Yasin Ayari, kanske Sveriges bästa spelare tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf igår, inget snack heller. Jesper Karlström då, vi behöver hans egenskap, vi behöver bollvinst, krig, det lite fula cyniska spelet där. Men du måste också ha någon som är lite duktigare på att spela fotboll än vad Jesper Karlström är. Finns den spelaren? Finns det alternativet? Kanske att Mattias Svanberg är närmast där då. Men här och nu så petar jag nog in Jesper Karlström på ett sittande roll på mittfältet.
Är det vettigt att stärka upp mittfältet med en tredje mittfältare?
Ja, alltså trist nog så hade jag väl gjort samma uttagning. Förutom målvaktsposten då. Sen är det ju så att, ja, ska jag spekulera, tror jag väl kanske inte att Dejan går in och spelar från start i en VM-premiär. Hoppas jag fel. Om han inte startar, ja, då får ju det följdverkningar för hela elvan. Då får Simon kalla in sitt gäng igen, för då behöver det konsulteras.
Gänget har inget med elvor att göra.
Men skulle liksom alla vara friska hela uppe i matchrytm, ja, då tycker jag att, jag ska inte säga att elvan ger sig självt, för det är att ta till väl starka ord. Men ska vi vara lite krassa, så får vi väl också acceptera att trots allt, trots den här enorma framgången och trots den beundran jag känner för alla vikarier som har kommit in och presterat, så är det väl ingen av reserverna som har gjort sig oumbärliga i en VM-startelva. Känner jag att Benjamin Nygren måste in? Nej, det gör jag ju inte. Känner jag att det är självklart att han ska vara 10 om inte Dejan spel? Nej, det gör jag inte heller. Anthony Elanga, ja, men drömmål igår. Jag tycker ju ändå inte att han har liksom hamrat fast att han ska starta i VM. Lagerbjälke, dubbeltummen, målet. Jag tyckte han var ovanligt svajig individuellt fram till det där målet, egentligen efter målet också. Det är inte hans bästa landskamp, hur mycket han känner beundran för det han gör. Starfält. Ja, så om något kanske hellre Starfelt då, men jag känner inte att jag ska liksom möta Simons gäng på kullen för Starfelts skull. Daniel Svensson, ja, hans insats har vi redan gått in och det är liksom ingen av dem som har tvingats spela och gjort det beundransvärt, som verkligen gjort starkt anspråk på en starttröja i VM. Så därför tycker jag att liksom den där namnälvan, ja, den gäller fortfarande.
Den igår som verkligen visade att han ska spela är väl Lukas Bergvall med sitt inhopp.
Ja, men hela auran. Alltså, vi pratar om Bessor Cheneli som gör ett jättefint inhopp. Ju, men det man ser nervositeten, när man ser att det finns val som präglas av att vad är den lätta vägen ut ur den här situationen? Lukas Bergvall går bara in och säger, ge mig bollen kompisar.
Äldre igång publiken.
Allt, allt, varenda liten aktion han har.
Och vi visste att det skulle bli enormt. Så också. Vi satt ju och sa att vi måste ha in Lukas Bergvall just bara för att få en annan attityd i laget, en annan mentalitet i laget. Och ja, honom håller jag ju inte som någon typ av liksom outsider som har stärkt sina aktier. Han hade väl varit med i idealelvan in i den här samlingen också om man hade bortsett från skadesituation. Men han har ju sannoliken befäst den platsen trots ganska få minuters fotboll.
Mm, och han slår ju ändan på den här, om vi pratar om BP versus late bloomer-skalan, så är han ju extremen, till och med längre utan Alexander Isak är. Det här är ju the boy king. född och fostrad som en superstjärna, en världsstjärna sedan han var embryo i princip. Och nu är han här och därför är det fullkomligt naturligt för honom att vara här. Och han ska inte vara en trupp, han ska in bara.
Måste väl vara den främsta barnstjärnan svensk fotboll någonsin har genererat?
Ja, det är tveklöst.
Och det har ju också tiden här, att göra, sociala medier och allt så. Det där. Mm. Men ja, ingen har ju varit så hypad så tidigt och sen förblivit det så länge.
Vi kommer ju ha Alexander Isak och Viktor Gräs på topp, två världsanfallare. Men man har kanske känt att de inte riktigt har fått ihop det i landslaget hittills. Det finns mer att hämta, eller hur ska Graham Potter få ihop dem?
Han ska få ihop dem.
Ja, det är det han ska göra.
Hur? Det är det han har betalt för. Nej, men det är ju en giltig sak att påpeka. För ja, det var ju bra borta mot Azerbaijan när de växeldrog. Men visst har det funnits en tendens att de kanske liksom har kvävt varandras egenskaper snarare än att förstärka dem. Visst finns det ett jobb att göra med att komma bort från det. Men Graham Potter är ju mannen att göra just det jobbet. Det har ju sagt, så det kan upprepas, att Gökeres hela liksom samling färgades ju av behovet att göra andra och större saker än han hittills hade gjort i landslagströjan. Det visste vi på förhand och det hoppades vi på när vi efterlyste både ledarfigurer och matchvinnartyper. Ja, vem skulle kunna kliva fram nu när alla är borta? Ja, men det måste väl bli Viktor Gyökeres. Har han det i sig? Svårt att säga. Är det viktigt den killen, den karaktären? Jo, men såg ni inte hur han förde sig i Sporting? Där var han ju kungen av hela Lissabon, hela Portugal. Allt skulle liksom landa på hans axlar och så skulle han bära det. Så skulle han lösa hela grejen. Jo, men går det att överföra till svenska landslaget? Ja, tydligen. För nu var det ju precis med det här laget som det var i Sporting. Och ifall man inte följde honom nära där nere och numera tittar på honom i Arsenal, ja, då har man väl missat den delen av hela hans vidunderliga väsen. För i Sporting, som ju är en jätteklubb, så antog han ju precis den utmaningen och han axlade just den rollen. Allt ljus på mig, alla bollar hit, alla utmaningar, ja, men ge dem till mig, jag löser det. Och så gjorde han precis det, år efter år, titel efter titel, match efter match. Så nu blev han för Sverige vad han var för den gröna halvan av Lissabon, och den kapaciteten har ju han, att han kan upprepa det i VM också. Vad händer med dynamiken när Alexander Isak kommer tillbaka? Det kan inte vara ett problem, det får inte vara ett problem, men jag ser att det finns fog för att problematisera det. Löste Graham Potter. Mm.
Ja, finns det ändå en liten oro för att det kanske är där Gyökeres trivs bäst som ensam herre på täppan?
Alltså jag har pratat en vecka om just det här värdet i hur enkelt det har varit att visualisera Viktor Gyökeres och göra just de här sakerna. Så här, luta axeln ner, spurta förbi 30 meter, stoppa in bollen bort för att det är vad Viktor Gyökeres gör. Jag har precis lika lätt att visualisera det här då, om ni åker med. I Valencia mot Ukraina, minns du Gyökeres första 10 minuter när han var som targetspelare där? Han suger in bollar oerhört starkt mot liksom stentuffa mittbackar i ryggen som klänger på honom. Han suger in bollen, släpper den enkel bak och tar ny position. I ett VM, tänk exakt samma sak, men tänk att bollen istället för att hamna vid fötterna på Antonio Langa eller Benjamin Nygren, han släpper den bak 10-15 meter till Alexander Isak och tar ny position. Lätt att visualisera, eller hur? Och det som kommer efter är ju väldigt spännande att visualisera. Det är klart att det måste funka, det är klart att det måste gå.
Mm. Problemet löst.
Yes.
Ja. Det är ändå, ska inte han vara på den ytan?
Simon tror ju inte på det. Så han är...
Nej, det, jag har svårare att visualisera det. efter
man, nu börjar du också liksom se saker i syne och liksom tänka fram verkligheter. Nya andliga svenska fotbollsmiljön. Simon Bank är en del av den rörelsen.
Ja, Lukas Bergberg och Karl Starfelt.
Korstecknet i Brommakyrkan.
Ja,
Simon Bergberg var ju i kyrkan i runt matcher igår.
Ja, det
som sagt, nya andliga fotbollssverige. En av överste prästerna.
Ja, det är bra. Vi ska också kolla på nu när det äntligen är klart att Sverige ska spela VM vilka man möter. Och vi har ju en grupp med Tunisien, Nederländerna och Japan. Erik, vad säger vi om den gruppen som Sverige har?
Men den är lurigare än många andra grupper. grupper. Med 48 lag så blir det ju inte längre de gamla klassiska dödsgrupperna där du hade fyra riktigt bra lag. Här har du ju tre medelgoda lag och ett starkt Holland. Det är ganska otacksamt utifrån hur dagens VM är uppbyggt. För det är ju många av grupperna som har en fribiljett till slutspel. Man hamnar ju med Curaçao eller Haiti eller Panama, ja, men då går du vidare, för du kommer inte sluta sist i gruppen, du kommer ha tre poäng, du blir en av de bästa treorna. Här finns det ju inga givna segrar. Sen finns det inte heller några hopplösa matcher. Vi kan absolut ta poäng mot Holland också, vi kan besegra Holland. Men såklart, på förhand känns ju nyckelmatcherna som den första och den sista, Tunisien och Japan. Japan slog England igår. Det är inget illa presterande lag. Senast i VM så besegrade de Tyskland väl. Eller var det Spanien de slog? Eller var det båda?
Ja, det var båda.
De hade en jävla massa saker för sig i gruppspelet. Japan är bra.
Vår kollega Makoto har de som gruppsegrare. Kanske inte helt oväntat.
Kanske inte helt oväntat. Men jag kan avfärda annat han säger lättare än just det. Tunisien ska inte underskattas. Inte världens bästa lag. Definitivt inte turneringens sämsta heller. Svensk intressen i truppen. Kommer Amor Lajouni med? Nefati från Norrköping har ju varit med.
Han startade väl?
Ja, han gjorde det någon gång.
Jag
har inte sett den här samlingen.
Jag tror han startade veckan också.
Är det Rami Kaib-läge? Eller
vad har vi mer? Jebali också, väl? Han är ute ur bilden.
Nej, han är
spelar Japan och grejer.
In or around truppen. Adam Benlamin var ju med för inte så många år sedan, men jag har en känsla av att han har hamnat på en sämre plats idag. Vi får se. Det är en intressant grupp, givetvis fullt möjlig att gå vidare ifrån. Det är rimligt att tycka att Sverige bör gå vidare från gruppen, men det är som sagt ingen fribiljett som finns i många andra VM-sammanhang.
Kan man önska sig att Taha Jari väljer Tunisien och tas ut i truppen och möter brorsan i Ajariko?
Ja, vill man det?
Jag vet en som vill i alla fall. Pappa Jari tror jag ville.
Ja.
Så svensk intressen, spännande match där.
Ja, medan vi får upp också tiderna för VM, men det blir lite nattmatcher och sådär nu när det är USA då för svensk del. Vad går Sverige vidare från den här gruppen? Ni börjar med Tunisien då, 0-4-0-0. Det blir kämpigt för alla på hemmaplan.
0-0 match, skriker det. Lite som Tunisien mot Danmark väl i Qatar, var det inte samma sak. De är ju ett under... Lamouchi, också en fin historia. Lamouchi var en av de här sista, de fördömda sex som plockades bort ur Frankrikes VM-trupp inför VM 98. Som var med på Clairefontaine och skulle spela VM. Men så plockade de bort sex spelare ur truppen veckan före VM började. Ingen av de sex återhämtades ju någonsin från den fruktansvärda traumat att behöva sitta hemma och se Frankrike vinna VM på hemmaplan. Det måste jag säga en parentes.
Men det är det du vill göra med Herman Johansson. Du har ditt gäng. Du har ditt gäng.
Nej, men tätt lag. Lite annan balans än de haft tidigare. Kan försvara. Och i en premiär så är det lätt att visualisera en väldigt, väldigt tät och tillknäppt match.
Ajari sa ju igår att Sverige ska vinna VM-guld. Dejan har varit inne på det också, att vi ska bli bäst i världen. Hur långt går Sverige i VM?
Är det Japans förbundskapten som också sagt att vi ska bli bäst i världen?
Det är väl en sån sak man nästan förväntar sig nu för tiden. För annars sätter man gränser för sig själv och stänger in sina egna drömmar.
Det har du aldrig gjort.
Sån är inte jag. Ja, men det är väl mer eller mindre obligatoriskt. Alla säger väl sånt nu för tiden. Du sa väl att Norge skulle vinna VM när du pratade med norsk press?
Kan häromdagen. Vinna VM. Ja,
samma sak.
Ja, samma sak. Sverige, jag låg ju rätt i min procentberäkning för playoff. Jag säger att Sverige har en 60% chans att gå vidare från gruppen.
Och hur långt räcker det då?
Sen beror det på lottning och grejer. Nej, men alltså, ett godkänt VM är väl att man klarar i alla fall en match i slutspelet nu, om det inte liksom är så att det, jag har inte trädet framför mig att det står ett Frankrike eller Spanien eller Argentina på andra sidan. Alltså, det är väl en rimlig
förlottning. Jag vet inte ens hur turneringen är uppbyggd längre. Så mycket infantin och kollra bort mig. Men är det 16-delsfinaler eller är det 8-delsfinaler?
16-delsfinaler.
Det är 16-delsfinaler. Ja. Okej, så det är ett steg.
Och det är väl 8 bästa treorna som går vidare.
Ja. Mm. 24 plus 8.
Vad tror du? Nej, du men... som är med dig i en sekt.
Ja, nej, men det är Simon som är andlig. Ja, det är jag, vi har vår utbrytta falang. Simon är mer av någon form av statskyrklig typ. Ja, nej, men vidare ur gruppen ska vi ju. Och vad ska Simon sen vinna en match till, så är det, ja, då är det ju mer än godkänt. Då är det ju 4+, kvartsfinal framåt, 5+, allting. Och vem är jag att sätta ett tak för vår unga generations drömmar?
Vi är glada att vi har fått den här VM-sommaren, för det såg inte ut som att vi skulle få den för ett tag.
Jag ska berätta, på vägen hit så tog jag upp biljetten för gårdagens match då, och slängde en papper på, så tittade jag på den. Då står det ju på den, Sverige mot Polen eller Albanien. Det kunde varit ett helt annat scenario. Vi kunde suttit här och spelat en blek träningsmatch mot Albanien istället.
Så du bilder där från Ukraina-Albanien som spelades igår?
Nej.
Det var inte klang och jubel, kan jag meddela.
Var det Valencia också?
Nej, det tror jag inte. Jag tror det var i Polen. Man ska inte svara på det här. Ja, nej, det var no good times, no good vibes.
Glad att vi är på rätt sida, som sagt. Mm. Tack för idag, hörni.
Tackar, tackar.
Sverige ska till VM. Vi tackar alla er som har tittat.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.